omgångar kvar av Superettan. Dramatiken kvarstår, dramatiken tätnar och HIF är åter på negativ kvalplats. I studion Marian Svab, Erik Persson och Mattias Hjelm. Vi kanske har lite uppdaterade tankar kring avslutningen. Vi har haft Marian Svab på träningen på onsdagen och har tankar därifrån. Erik Persson har bra koll på nästa motståndare Trelleborg. Ja, det är ju faktiskt ett Skånederby. Och istället för att jag bara står och babblar här inledningsvis i HIF-podden, så välkomna till er som lyssnar och välkomna kollegor, och inled med några hälsningsfraser här.
Ja, tillbaka under kvalsträcket, det är ju egentligen inte särskilt konstigt med tanke på att HIF har varit där större delen av säsongen. Gävle-matchen var ju ingen stor underhållning alls, men det var väl någonstans väntat. Det är väl så en höstmatch i Superettan mot Gävle ska se ut, tänker jag. Det finns många matcher från HIFs sida i år som har varit sämre. Någonstans landar jag i att det var en okej insats, men det räcker ju inte. Det hade varit såklart mycket bättre med en seger mot ett väldigt svagt Gävle som så direkt dåligt ut i många sekvenser.
Ja, det som är lite grann oroväckande är ju då att HIF har... Men det diffar så mycket från insats till insats. Alltså rent prestationsspelmässigt, jag håller med, jag har sett sämre insatser i år, tidigare i år. Och de borde kanske petat in en och annan boll. Om man hade gjort som man gjorde när man vann senaste hemmamatchen mot Örebro. Och man fick det att lossna, och då får man ställa sig frågan varför fick HIF att lossna. Det kan vi återkomma till. Men nu har man plötsligt två matcher där man har blivit nollad igen från att man gjorde fyra mot... Varför ser det så ut liksom? Och det är, jag tror att det kanske är i senaste laget, men jag tror att man måste börja titta där någonstans och hitta, för att de kommer ju inte klara sig med 3x0-0 till. Om man nu, jag förmodar väl att ambitionen är fortfarande att försöka klara kontraktet utan att kvala sig kvar.
Självklart. Ja. Det måste ju vara allas målsättning, annars får du ju hål i
huvudet. Och där måste ju liksom, man måste börja vinna matcher helt enkelt. Det räcker ju inte med de här två senaste insatserna, eller de här poängskörden. Spelmässigt kan man väl, ja, det var väl ingen höjdare, men som sagt, jag har sett sämre prestationer från HIFs sida. Men det är fortfarande så att man efter två matcher mot Östersund och Gävle, där det fanns goda poängchanser, står med en poäng.
Trots att insatsen uppe i Östersund, det sa jag förra avsnittet också, den var ganska bra.
Precis som mot Gävle.
För en timme, bättre Östersund egentligen, och då fick man mindre utdelning. Så att det säger ju någonting om den här serien också, och hur svårt det är. Och nu när det, de behöver ta poäng i sina matcher, men det är inte så många kvar.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vi ska också komma ihåg det då. 0-0 hemma mot Gävle. Gävle. 0-0 hemma mot Gävle. Ett Gävle som alltså kom hit med riktigt dålig form dessutom.
Och var inte speciellt bra heller i matchen.
Nej, och HIF spelar hemma på Olympia inför sin publik. Det är klart att man måste kunna kräva 3 poäng i en sån match om man ska ha riktigt goda möjligheter att klara kontraktet utan att behöva kvala sig kvar.
Just nu går det ju inte att säga någonting om hur den här upplösningen, alltså egentligen, för att det finns så mycket andra faktorer nu som påverkar där HIF inte har det egna fötter. Ja visst, tar man 9 poäng så återstående samtliga
men
poäng.
Men vem
så,
tror på det?
Nej men alltså det kan man inte, för att man måste också, men sen så är det ju andra lag, det är många matcher där nere där lagen möts varandra, va?
Så är det.
Och då får man återigen, jag var ju uppe på träningen som sagt var i onsdags, och Willem Löp och pratade lite grann med och bland annat lite annat folk, och De är fullt införstådda med HIF att de kan inte gå, de måste bara lita på sig själva. De kan inte fortsätta och hoppas och tro på att man har tur med alla andra resultat.
Nej, men det går ju inte.
Som man har ändå haft de senaste omgångarna.
Ja, men samtidigt så blir det sånt som Sundsvall som slår Örebro borta.
Plötsligt,
okej, ja. Örebro har inte heller någon jättebra form, men Sundsvall är ju inte något lag så här, åh, vi tar en enkel tre poängare borta mot Örebro i Örebro. Nej, så att det blir ju sådana oväntade resultat som påverkar hela slutstriden.
Det är ju risken när man inte tar poängen själv. Alltså, att det dyker upp. Att du inte kan ha tur med dessa andra resultat. Alltså, du kan inte, jag tror inte du kan kryssa dig eller förlora dig till en kvalplats. Jag tror faktiskt de här två lagen som är under där är nog räddningsplank och livboja i detta läget. Alltså AFC...
Ja, men de tror vi nästan vågar säga hamnar på en av de två sista. Ja, det kan man inte säga i den här serien, men jag tror ändå det. De är ju inte bra.
Nej, men motståndarna runt omkring där, jag har ju inte hela spelprogrammet där framför mig, men runt
jag kan ge dig det,
som HIF... konkurrerar med om att slippa den här kvalplatsen. De har ju kanske kvar både möta AFC och Eskilstuna som HIF har spelat klart mot.
Eller Örgryte och Eskilstuna.
Förlåt. Örgryte och Eskilstuna. De har HIF spelat klart mot. Sen vet jag inte vilka av deras så att säga konkurrenter, närmaste konkurrenter runt det här kvalstrecket har kanske kvar att möta de här.
Ja, jag kan hjälpa dig, men ska vi ta lite förutsättning
här
på en
gång?
Ja, men gör det så får ni lyssna hur det ligger. Först tror jag vi gör så här att vi tar en uppdatering av tabellen lite kort. Då är det alltså Eskilstuna som är jumbo på 26 poäng. Örgryte näst jumbo också 26 poäng. Skövde med sin poäng borta mot Jönköping Södra kravlade upp på negativ kvalplats, 26 poäng. Sen kommer då HIF, 29. Då har man ju 3 poäng till godo till de här två sista lagen som åker ur direkt. Och sen ovanför det kvalsträcket så är Jönköping Södra på 30, Sundsvall på 31, Örebro på 31, Gävle på 34. Och sen Trelleborg då som vann, som är nästa motståndare i Skånederbyt, borta för HIF, är uppe på 36 poäng nu. Trelleborg kan ju säkra kontraktet i matchen mot HIF. Trelleborg som vann med 3-1 när det var match i slutet av juli tror jag det var på Olympia. Och så Östersund på 36 och Brage då borta från den här dramatiken nu som är i riktigt bra form. Det bästa laget av alla de som varit inblandade är på 38 poäng nu. Så Brage kan vi räkna bort. De har säkrat kontraktet. Brage som då är motståndare för HIF efter Trelleborgsmatchen och så avslutar HIF mot Skövde.
Rent matematiskt, bara för att vara helt korrekt, har de inte säkrat kontraktet, men i praktiken har de ju det. Det ska till ett haveri och målskillnadsaffär för att de ska...
Precis.
Jag är lite nyfiken på vilka AFC och Örgryte har kvar möta.
Du ska få det nu. Vi tar det bara kort en gång till. HIF alltså kvar, Trelleborg borta, Brage hemma, Skövde borta. Trelleborg, hörde ni säga att det som jag sa, att de är, har läge att säkra kontraktet. Brage i jättebra form. Skövde kan vara rysarmatch borta. Skövde som också är i riktigt bra form. Nu så, tar vi de övriga lagen då. Eskilstuna, jumbon, ska alltså spela mot Jönköping Södra hemma, Sundsvall borta och Örebro hemma. Alltså 3 lag som är inblandade i bottenstriden. Örgryte, nästjumbon, har Sundsvall borta. Och sen har de Västerås hemma och BoIS borta. Västerås som ser ut att ta hem serien. Och BoIS som vi vet är starkt också. Så att Örgryte har ett tufft program. Men man möter alltså Sundsvall borta. Vad har vi mer? Skövde som är 3 från slutet nu. Har Utsikten hemma, Utsikten som jagar den här kvalplatsen och kanske direktplats också då upp till...
Nej, de jagar direktplatsen nu, 3 poäng bakom.
Ja, det har du rätt i. Bra, tack Erik. Sen har man Trelleborg borta och HIF hemma. Vad ska vi ta något mer av de här lagen? Något mer som du undrar över, Marianne? HIF har vi tagit.
Jönköping. Sundsvall.
Sundsvall har alltså Örgryte hemma, Eskilstuna hemma och Öster borta. borta i sista omgången. Öster som också jagar där uppe i toppen för att kunna ta sig tillbaka till allsvenskan.
Men de har två hemmamatcher närmast Sundsvall.
Japp.
Mot svagare motstånd. Alltså.
Det stämmer.
Vi kan ju ta Örebro också som ju faktiskt
du kan få ta dem,
är indraget i bottenstriden nu. Östersund borta. Ja. Boys hemma. Och
Eskilstuna borta.
Ja.
Jönköping södra sa vi dem. Nej, Eskilstuna borta, Gais hemma. Den är inte lätt. Och Brage borta. Inte lätt. Brage är riktigt starkt hemma. Jönköping södra har ett tufft program. Tufft.
Men tuffast av allihopa.
Ja, men HIF skulle också vilja lägga in här nu. HIF som ändå formmässigt är bland de bättre av alla bottenlagen. Men det programmet, Trelleborg borta, Brage hemma. Brage är bättre hemma än borta, men Brage är som sagt väldigt bra form. Och så kan det vara den här jobbiga sista matchen mot Skövde. HIF är i en riktigt jobbig position nu. Vi var ju här förra veckan alla fyra och hade gått in på kicker, räknat ut resultat, kommit fram till vår slutställning. Du, Marianne, trodde att det kommer att avgöra sista omgången. Mm. Du, Erik, trodde också det. Och att
målskillnaden sa fram med Skövde, ja.
Och jag och Sebbe, vi trodde att HIF skulle klara sig utan kval när vi hade räknat ut det. Men för mig och Sebbe så följer ju, det kan de fortfarande göra, men vårt tips följer direkt i och med att vi hade räknat med en trepoängare mot Gävle hemma. Så,
ja, det är i och för sig jag också, men jag räknar med ett poängtapp mot Brage. Så, ja.
Det
men,
kan jämna ut sig.
Det hade betytt väldigt mycket om HF hade kunnat peta in en boll mot Gävle, absolut.
Ja, det hade så, kunnat så göra det. Hela skillnaden det nu.
Faktiskt.
Det här poängtappet var inte bra. Alltså.
Det här var en så kallad game changer. Ja, man kan säga det som att det var ändå en viktig poäng att man inte föll. Men med tanke på motståndet och faktiskt ett av de sämre lagen jag har sett i år på Olympia.
Och ett av de lagen som är i sämst form dessutom.
Dessutom alltså, så det är en rejäl missräkning detta såklart.
Ja, alltså när man pratar om att HIF kanske någonstans gjorde en okej insats så måste man ha med det i hela bilden. Gävle är inget bra lag i sig och var i riktigt dålig form. Och det begränsar ju HIFs insats tycker jag.
Ja, samtidigt ska man ha med sig att Gävle var ju liksom verkligen tippat i botten, nykomling, inte ett särskilt färgsparkande lag på pappret, har ju lärsäkrat nytt kontrakt och då har de någonstans gjort en bra säsong och det, oh ja, sett ur deras perspektiv.
Absolut.
De är ju uppe liksom på sjätteplatsen ganska länge. Sen är ju superettan-tabellen galen, så det, har man varit sexa så är man ju ändå med i bottenstriden.
Vad säger du, Erik, om det återstående programmet när vi har läst upp det här nu med de inblandade lagen, va? Och då är det fokus på HIF såklart.
Nej, men att det är klurigt. Trelleborg borta är en jätteklurig match, för Trelleborg har väldigt höga höjder i sig men extrema dalar också. De har släppt in 49 mål, har minus 12 i målskillnad.
Var det inte i början på säsongen där när P.O. Ljung var tränare som det läckte som
mest?
De
hade ju en stor förlust mot Gais.
Ja, nu hemma för bara ett par veckor sedan också. Men absolut, man, de läckte ju faktiskt under P.O. Ljung, vilket var enormt förvånande. P.O. Ljung är ju inte känd för att ha lag som släpper in en massa mål varje match. Så att Trelleborg har gjort en dålig säsong. De har Melby Gård-pengarna, de har spelare med väldigt, väldigt, väldigt höga löner i en superettan-kontext. Meriterade namn ska egentligen vara ett topplag, ska definitivt inte vara där de är nu. Det gör det till en väldigt klurig motståndare.
Men med tanke på det du säger nu, Erik, och vetskapen om att man faktiskt kan rädda säsongen mot HIF, sätter ju HIF i en än jobbigare sits här.
Ja, det finns ju en... Alltså rent historiskt så är ju Trelleborg, alltså har alltid varit en nagel i ögat på MFF faktiskt.
Men inte så mycket på HIF.
Inte så mycket på HIF, men jag tror samtidigt att man tycker om situationen där man kan dra undan mattan för HIF, alltså i en hemmamatch. Och lite grann också, det här är mer en känsla hos mig genom årens lopp. Har ju, vi nämnde inte en grej som jag känner alltid att Trelleborg redan på förhand har som en fördel. Det är ju Vångavallen. Alltså genom årens lopp har man sett flera lag eller klubbar och hört oss och så att det är inte roligt att komma till Vångavallen för motståndaren. Och det vet Trelleborg också om.
Men det är inte så mycket Tjongavallen längre, va?
Nej, eller? Nej. Men, det är inte det. Det är inte det jag syftar på. Utan det är liksom... Nej, men det har alltid varit...
Det är mer i en allsvensk kontext, tänker jag. Alltså
kanske,
här,
ja.
Här är ju nästan Vångavallen en av de finaste anläggningarna.
Jag gillar att komma. Jag ska dit på lördag ju. Så
ja,
att
du ska dit. Men hur är det på hemmafacit för Trelleborg?
Ja, det har inte gått bra. De är 12 i hemmatabellen.
Oj, det är långt ner.
19 poäng på 13 matcher. 17 gjorda, 25 insläppta. Så att,
då får jag nu backa från det där. Liksom,
men känslan kan ju fortfarande vara rätt ändå, Marian.
Ja, det verkar vara som att motståndarna tycker det är betydligt roligare att komma till Vångavallen nu för tiden.
Eller att åka till Eskilstuna.
Ja, precis. Det finns ju säkerligen värre.
Ja, det finns värre ställen att åka till i den här serien, så kan vi ju säga.
Domnarsvallen är härlig.
Ja, och Södermalms IP, Skövde. Mm.
Men det är också så här ju att i och med att HIF i och med matchen i Östersund så har ju HIF spelat färdigt på konstgräs i år, så det är det bara fördel, nackdel, jag vet inte. Det är ganska tunga planer nu så här i år, så det är kan nog kännas lite extra för de spelarna som är vana vid att ta många löpmeter.
Ganska tufft facit för HIF mot TFF de senaste åren. Det blev förlust.
Berätta, det har jag inte tittat på.
Det blev förlust med 3-1 tidigare i år, det har vi ju nämnt. Och sen var det ett Svenska Cupen-möte också i tidigare år i februari. Också förlust med 3-1 på hemmaplan. Superettan 2021, 1-1 hemma. Och förlust med 2-0 borta. Superettan 2017, oavgjort 1-1 borta. Och så vann de hemma med 1-0. Allsvenskan 2011 var senast de vann borta mot TFF. Men det var å andra sidan inga matcher mellan 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016.
Nej, men 2011, att gå tillbaka dit och titta på vilket lag HIF hade då. Alltså... Det är ju nästan en annan värld.
Det är en annan sport.
Ja, men precis. Så att den kan man nästan inte ha med i den här statistiken. Det är intressant. De har man alltså inte vunnit sedan dess borta mot Trelleborg.
Nej, sen är det ju otroligt haltande med tanke på att har varit några matcher där.
Nej, men om vi säger modern tid då, de senaste åren så har det varit de få matcher som spelats så har HIF inte vunnit ner i Trelleborg.
Jag är ganska övertygad om vi går till den matchen här nu på lördag att jag känslan är att HIF måste göra mål för att åtminstone få med sig någon poäng här.
Ja, då är det ju en fördel att man möter ett så dåligt defensivt lag, vilket är något av en gåta att Trelleborg läcker så. De har i grunden en av seriens bästa målvakter tycker jag, dansken Christensen, som jag
tyckte om. Har han något förnamn också?
Ja, det har han ju, givetvis. Nu har jag glömt det bara för det.
Förlåt, men, det var inte meningen att sätta
men han i grunden är liksom det är en väldigt bra målvakt, men det har och de har några andra ganska bra spelare i backlinjen också individuellt sett, men de får ju inte ihop kollektivet. Kasper heter
bra.
Christensen, han har spelat 26 matcher, men det har ju blivit sist och där.
Och de har ju faktiskt, om man tittar åt andra hållet, så har de ju några goda målskyttar i Filip Oman och Henry Offia, gjort 7 mål var. Henry Offia gjorde 2 mål i segern mot HIF på Olympia.
Ja, Henry Offia är en av de mest färgsparkande spelarna i den här serien. Det kan hända väldigt, väldigt mycket. Men det kan också hända väldigt lite. Man kan inte lita på honom. Det är därför han spelar den här serien. Annars hade han varit på högre nivå. Han har allsvenska meriter. Det har även Filip Oman. Det ska vara bärande spelare på den här nivån. Att de står på 7 mål är egentligen på tok för lite och indikerar varför de spelar just det laget i den här serien. De har även Niklas Mortensen som ska vara en bra målskytt på den här nivån, men han har ju bara spelat 16 matcher, 10 från start, gjort 7 mål, så ganska bra snitt, men det har inte blivit den effekten av den profilvärvningen som de trodde på. Mohamed Sayed, mångårig allsvensk spelare, han sitter på ett fint lönekuvert exempelvis. Har inte blivit extremt liksom bra heller. Man har Bödvar Bödvarsson som ju lämnar HIF efter avancemanget här 2021, och Felix Hörberg som har meriter. Jag kan hålla på några minuter till, för att det är bra namn, men de har inte fått ut det.
Det är så här mer att 1+1 är 2, när man helst vill att 1+1 ska bli 3 i fotbollssammanhang och lagsammanhang överhuvudtaget. Det vill säga den ytterligare aspekten av att få ihop det här laget av individuella spelare. Vad tänkte jag på? Jag hade någonting i huvudet här nu som försvann precis. Match på lördag, Marian, du kommer att vara där. Ska vi på något vis släppa in dig här då, och att du får berätta vad vi vet om läget i truppen?
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så jag, vad hände? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Ja, men jag var som sagt på onsdagsträningen. Idag när vi spelar in detta är det torsdag och då är HF träningslediga. Och sen är det stängd träning, den matchförberedande under fredagen. Sen är det match. Så ser väl timmarna fram till match ut för HFs del. Vad jag ser på träningen igår är ju att rätt många som spelade i U21-matchen var inne i gymmet, så de var inte ute på plan. Och egentligen den enda som är på skadelistan just nu, det är ju Pavle Vagic.
Mittbacken, lånet från Hammarby.
Ja, var inte ute på träning och det känns inte som man kommer att göra en minut till i HIF, eller ens ingå i en matchtrupp. Resterande var ute på plan, körde på konstgräset eftersom den vanliga träningsplanen som HIF har, gräsplanen vid, vad är det, plan 5 på Olympiafältet, tror jag det är den som de brukar använda vid omklädningsrummen, den har de sandat med kommunen. HIF är inte helt nöjda med det, men de körde på konstgräset nere vid löpslingan där bredvid femman. Jag vet att vi pratade lite grann innan sändningen här, och det som slår mig återigen när jag tittar på en HF-träning, faktiskt många gånger under säsongen, som har känt, har det varit dåliga träningar, och då i en superettan-kontext får man då liksom, det är inte så att jag har gått ifrån en HF-träning och känt att herregud, ja, jag förstår ju verkligen att de ligger där de ligger med tanke på kvaliteten på träningarna. Det har aldrig känts, någon gång har det varit en, men det är klart, någon gång måste ju ett lag få ha ett par, eller ett par gånger om året har man ju dassiga träningar ju. Men jag har aldrig känt att det har varit en längre period. Herregud, ja, de måste lyfta träningskvaliteten. För där lyfter ju både Eklund och Baxter rätt många stenar. Jag vet att jag har kritiserat Baxter för matchcoachningen och det står jag fast vid. Men de försöker ju verkligen, jag tycker de har bra träningar. Och spelarna svarar upp mot det också. Samma sak nu igår. Jag tycker det är en bra träning. Man har flyt i övningarna. Man väldigt sällan där Baxter behöver gå in och bryta och säga att hej, vad är det, fan är det vi håller på med här? Och själv, utan det flyter på och de hittar varandra så. Och sen på matcherna så är det till exempel, har man känt många gånger, Men hur kan det komma så många individuella misstag? Ja, det är ett motstånd. Det fattar jag. Det är skillnad mellan träning och match. Men ändå att det uppstår så många individuella misstag jämfört med till exempel när man har övningar på träningarna där det flyter på. Jag får inte ihop det riktigt om jag säger så.
Ska jag komma in här, Erik, eller vill du ta ordet?
Kör du.
Nej, jag kör jag. Marjan, jag vänder mig till dig då, för du har ju sett många, många år med HIF och oändligt antal träningar. Jag antar att du bedömer HIF utifrån nuvarande kvalitet.
Absolut.
Som finns i truppen, som ju då har visat sig vara ganska låg. Men det jag funderar på är, man möter ju varandra så i spel, sina egna lagkamrater, och då kanske om det redan är en grundnivå som är låg i laget, och så upplever man att ja, men det ser bra ut på träningen, och så kommer man till match och så får man inte in lika mycket kvalitet där. Det kanske är så att motståndarna då är bättre, så att det blir som en slags synvilla, ett skenbeteende på träningarna. Ja, men det ser ganska bra ut, men sen så visar sig att grundnivån är för låg i truppen. Kan det vara så? Eller tänker du att, jo men det där har jag redan kalkylerat in när jag pratar om att träningarna är bra, och jag ser inte så mycket av individuella misstag på träningarna.
Det är exakt det jag ville komma till, det här att jag ser ju inte de här ibland hårresande individuella misstag som jag sett under matcherna under säsongen. Det kan vara liksom att du ser på träningarna, där sitter kombinationerna, där finns det kemi mellan till exempel yttrar och anfallarna i avslutsövningar, i tvåmålsspel och så. De tar sig till farliga ytor, och där är man till exempel de senaste två matcherna. Hur många gånger har HIF tagit sig in i farliga ytor? Från att faktiskt ha varit det i Örebro, där man till exempel spelar som Erik Ring, plus titta på målen mot Örebro och titta på chanserna HIF skapade utöver målen faktiskt. Då är det gott om folk i straffområdet till exempel. Nu bara exemplifierar jag med det. Och jag ser det på träningarna. Sen kommer det till Östersund, första timmen. Ja, men det är lite grann som man rider vidare på den här vågen från Örebro-matchen. Och sen så bara dippar det här liksom, att man slutar ta de här löpningarna in i straffområdet. Och mot Gävle, det är väl bara Lima som i princip när det kommer till inläggslägen är inne i straffområdet. Kanske en spelare till. Ja, men då spelar det ingen roll att du har en sämre kvalitet på en backlinje i Gävle. För du kan fortfarande försvara sig mot två stycken spelare, om det bara är två stycken, varav då Lima är lite kortare och inte är den fysisk spelare, en annan sorts anfallare. Ja, då behöver du inte vara topp bland seriens försvarare för att ta bort de här. Och det är det jag menar, liksom, alltså, varför det diffar så mycket i mellan träning ibland och matcherna.
Motfråga där då, om jag fortsätter på mitt resonemang här. Kan det vara så att på träningarna så möter man ju då, som jag sa, sina lagkamrater som håller en viss nivå. Sen kommer man till match och så uppstår individuella misstag. Kanske beror det på att, i alla fall i vissa motståndare, att de är lite bättre, lite snabbare, som gör att de passningarna som sitter på träningen blir lite stressade, blir misslyckade på match därför att motståndare kommer snabbare in i situationerna. Skulle kunna vara en förklaring. Men det förklarar å andra sidan inte att man inte tar sig mot straffområdet.
Till de farliga ytorna. Nej. I ena matchen tar man sig till farliga ytorna. Sen kommer man inte in på dem.
Vilket i och för sig kan ha att göra med hur motståndarna ställer upp. Örebro kanske hade ett större offensivt tänk och det blev större luckor bakåt.
De misslyckades helt med sitt pressspel exempelvis.
Ja.
Medan Gävle kanske kommer till Olympia, parkerar bussen, vet att man är i dålig form. Vi ska bara försöka få med oss en poäng härifrån, så kanske vi räddar kontraktet. Och så blir det väldigt trångt och HIF försöker lösa upp det. Hittar inga svar på det spelet. Vad vet jag? Det är så mycket som kan spela in i en fotbollsmatch.
Jag tror HIF vår tid har varit ganska lätt scoutat. Jag tror sådana tränare som sitter i liksom Utsikten, Västerås, Geis och så vidare har haft ganska enkelt att se ihop sina matchplaner. Och sen så, visst, det var länge sedan nu, men HIF hade ju ingen försäsong egentligen, om vi ska vara rent krassa. Det var med ett annat tränarpar, det var High Chaparral, Man bytte tränare i mitten av april och pratade om att nu inleds vår försäsong. Man ligger back där, och det är först nu på sistone där jag tycker att jag har börjat se liksom spelmässiga mönster i matcherna. Och det tar ju lite längre tid. Vi har sett det längre tid på träningsplanen. Sen tar det en tid innan det kommer ut i matchsammanhang också. Och sen så är det såklart yttre faktorer också. Alltså en kaossäsong och en krissäsong i fjol. Det har fortsatt på samma spår i år, och så kommer man ut exempelvis på Olympia, och så kanske det blir en felpass. Alla kan göra en felpass. Men så kommer den i första minuten kanske, och så kommer hjärnspökarna också. Jag tycker inte man ska prata för mycket om liksom mentala faktorer, men det är en del i den här ekvationen, tror jag i alla fall. Men det är såklart svårt att begripa. Jag har också sett träningar som har sett bra ut. Sådana träningar såg jag dock inte innan april månad. Då tänkte jag, vad är det här för nivå när jag såg träningen?
Men det är ju fortfarande så här. Jag tycker Erik har en poäng i det han säger med att det finns många spelare kvar i den här truppen som har varit med och förlorat väldigt många matcher under två säsonger. Absolut. Det är en viktig poäng här att ta med sig in i denna. Samtidigt så är HIF i ett läge där man har tre omgångar kvar, och där liksom faktiskt klubbens, delvis en, på sätt och vis framtiden, de närmsta åren står på spel. Jag tycker det också är en spelars ansvar att göra en sån enkel sak och tänka till, alltså att ha den här spelintelligensen, att det finns ju alltid, även om Gävle packar ihop rubbet, och Trelleborg kommer ju inte göra det, så är det fortfarande en skyldighet att när Willem Löper eller Benjamin Örn eller Ring har ut till vänster, eller Dennis Olsson ser att man går på ett inlägg, då måste, alltså det räcker inte bara att en, två söker sig in till farliga ytor. Den spelningen, har du spelat elitfotboll så länge, så måste du ändå ha någonstans i ryggmärgen veta, okej, var nu i detta skedet, i detta ögonblicket, finns den farliga ytan och ta sig dit. Det ska ni inte komma försöka övertyga mig om att en spelare inte klarar av det på denna nivån. Ska göra det helt enkelt. Det kravet måste man ju ha på en spelare. Det är det jag menar liksom nu när vi kommer till det här derbyt och alla tre återstående matcherna. Jag ser det bara som att, och HIF måste göra mål då, tycker jag, är att man måste ha in fler spelare. Bland annat, det räcker inte då om vem som nu startar, Lima, Musin där framme, de här toppforwards. Vi måste är bollen till höger och någon ska piska ett inlägg, så måste ju Ring med in till vänster om det är han som startar där ute, och sen helst en sån som någon av de här mittfältarna, den här mittfältsregeln, Benjamin Aqua. Hur ofta är han till exempel inne i straffområdet? Han är ju en som opererar precis utanför. Dessutom har han ju ingen sån här riktigt vapen och hotar man ordentligt som till exempel Brandon Henriksson hade. Han hade sitt distansskott. Det har ju inte Aqua. Ska man då spela honom då? Eller ska man spela någon annan som kan ta sig in i en farlig yta i straffområdet? Jag vet, det är sådana, det får ju Baxter givetvis ta. Men att HIF måste ha in fler spelare till farliga ytor i de sista tre matcherna, det jag kan se det på det här sätt.
Aqua är ju en sån, jag håller med dig i det du säger kring honom. Det är en spelare som gärna vill ha bollen på fötter också. Och som jag tror man hade fått ut mer av Benjamin Aqua i en sittande, alltså en defensiv mittfältsroll. Jag vet att alla inte håller med mig där, men jag tror det. När man inte har lyckats med Adam Hellborg över tid, även om han har blivit bättre, så var det på tok för låg nivå liksom första halvan av säsongen med tanke på var han kommer från. Så Malmö Adjed har inte fått fotfäste i HIF alls. Och Benjamin Aqua är en av säsongens många besvikelser. HIF pratade om att de skulle sälja honom för mångmiljonbelopp, och han var faktiskt väldigt, väldigt bra i vissa allsvenska matcher förra hösten. Det ska vi komma ihåg. Men han har inte fått ut det. Det skulle vara en sån spelare som skulle sätta en färgklick på den här serien och kunna dominera lite. Jag tror att man hade kunnat få ut mer om han hade varit i en mer tillbakadragen roll och dessutom fått in lite mer kanske kraft, lite liksom fler instinkter att söka sig in i straffområdet som Marian är inne på här.
Sen, det är inte så många spelare som har det naturligt i sig, Erik. Jag vet att det inte är i denna
nej,
truppen.
Men exempelvis Amin Alamawi, ja, han kan spela i en sån roll. Rasmus Jönsson borde ha det. Nu svårbedömt. Rasmus Jönsson har varit en otroligt hackig säsong. Nu var han tillbaka.
Och på senare år är ju inte han den som... Några gånger dyker han upp i straffområdet. Ja, lite då och då,
han har ju det i ryggmärgen egentligen. Det är ju en för detta forward. Och han är dessutom väldigt mycket bättre på löpa än vad många tror. Så att han ska kunna ta sig in där. Sen är det kanske inte rättvist att bedöma liksom hela hans insats här mot Gävle med tanke på var han kommer ifrån, hur hackigt det har varit. Men alla de här spelmönsterna, alltså kolla uppspelsfasen, hur såg den ut i våras kontra nu? Nu ser den ju ut så som, ja, det nämnde jag nu i förra avsnittet också, så som jag tycker att en uppspelsfas ska se ut. Att
absolut,
man har kontrollerat längs backen och sånt, innan bara tjongar man upp, och så har man hittat det här med uppspelsfasen. Och så när det är ett sånt här spretigt lag och det är en sån här kaossäsong, så kanske man då glömmer bort liksom när man kommer in på sista tredjedelen. Nu har vi ju löst allt det andra. Nu har vi äntligen efter så många månader hittat en uppspelsfas. Men då gäller det att hänga med också i sista tredjedelen. Det är där man ser om ett lag är liksom komplett fungerande och så vidare. Och HIF är ju inte det. Så det är kanske också att kräva för mycket för... Kommer det här laget lyckas hänga ihop liksom, med tanke på hur dåligt det har sett ut? Jag vet inte.
Det är jätteintressant, alltså, just det här. Jag håller fullständigt med. Man ser ju strukturen på att det finns en struktur. Tydligare nu ju. Spelmässig struktur. Som du säger. Men man klarar inte kapitalisera på att man har satt faktiskt en struktur.
Det blir ingen helhet.
Och just det här sista edgen. Det är ju den man inte... Liksom, jag vet inte hur de ska plocka fram den. Jag har bara den enkla lösningen att fler spelar in på farliga ytor. Och kanske speciellt då mot Trelleborg som har varit lite schweizerostaktiga bakåt. Så blir det väl ännu viktigare i så fall att få med fler spelare och spelare att de då söker sig till det här. Farliga ytorna. Jag vet att jag tjatar om det, men jag försöker hitta någon lösning till inte bara liksom stå här och gnälla och kritisera, utan det är en del grejer som är bra här, men samtidigt måste man också kanske, som jag sagt, som Erik inne på, att hitta, kapitalisera på det här, att man har fått till en struktur.
Nu bytte man backlinje igen, det har vi skrivit om många gånger, man bytte backlinje liksom stup i kvarten under den här säsongen. Det här som vi pratar om att fylla på i liksom, säg att löpa av bollen till höger och man ska fylla på laget. Ja, backlinjen, den tänker man inte på då kanske. Men den har också ett ansvar att pusha upp. Och pusha upp liksom hela laget och trycka upp. Så att allt det här hänger liksom ihop. Det är ett kretslopp.
Medan ni har stått här och resonerat och diskuterat och funderat högt, så har jag i egenskap av moderator noterat lite grann och står med mitt papper och penna här. Och har några funderingar själv också som jag vill få ut här nu. Och jag backar lite grann till träningar för att kunna komma vidare i mitt resonemang. Ni kommer att fatta här, ni som lyssnar. Okej, jag har inte varit på jättemånga HIF-träningar, utan det har ju företrädesvis varit ni tre, Marian, Erik och Sebastian Rönnström som delat på det där. Men jag ställer en fråga här till er. Även om ni har sett bra träningar, hur ofta ser ni spelare göra mål på träningarna? De få träningar jag varit på så ser jag nästan inga mål överhuvudtaget. Vad har ni
alltså,
för
tänker du i rena avslutsövningar
i spel? I spel. Eller när man praktiserar och tränar hörnor. Eller frisparkar.
Nu tänker jag bara på Nolan Bowell Hadjigir som aldrig satte bollen i mål på rena avslutsövningar.
Ja, nu är inte de kvar just i år.
Nej, jag bara fick upp det i huvudet. Men, det är faktiskt inget jag har tänkt så avsevärt mycket på sett under liksom det här året. Det är så svårt att ibland är det ju liksom ett avslut från 5 meter, nästan öppet mål. Ska vi räkna det då?
Det är klart. Alltså, jag har inte sett så många sådana mål heller på de få träningar jag har varit.
Ja. Jag passar på den.
Har du någon känsla där, Marian?
Förutom att jag inte är så yrkesskadad att jag tänker på Mbo Gero.
Mbo som blev mästare i Litauen nu för övrigt.
Du ska inte håna Mbo Gero.
Mästare i Litauen, det är hur bra som helst.
Jag är mer att jag är inne på att jag är orolig för Erik här. Men,
det är det många som är.
Ja, det har vi varit länge, kan jag trösta dig med.
Nej, men alltså tvåmålsspel kanske, det är klart att man inte är så inmål där, men jag tänker att de här offensiva övningarna som jag har sett på sistone, så där är väldigt många spelare som är beslutsamma och det blir en hel del mål. Bland annat märker man ju det på eftersom Kalle Joelsson är rätt galen många gånger eftersom han tycker att han inte ska behöva släppa in så många mål i övningarna. Jag tycker inte det är problemet att inte bollarna sitter på träning. För att jag skulle i så fall vilja lägga det, sätta det i relation till ja, men hur ser det ut på andra lagsträningar? Ja, det vet jag ju inte såklart ju. Men det är inte så att jag har sett allt för många gånger. Det är klart att jag har stuttit och tänkt att det här kan nog... Den här utväxlingen av den här övningen vad det gäller avslut och mål och sånt, det tror jag inte någon här inne är nöjd med just nu. Men har jag gjort det alltså kontinuerligt, sett ett mönster i det? Nej, det har jag inte upplevt faktiskt.
Okej, Erik, du får komma in här och jag ska ställa en ny fråga då, eftersom jag försöker få fram och komma till min tanke här, men först du,
Erik. Ja, nej, men jag bara tänkt en sån som Amar Muhsin, som vi har kritiserat en hel del under hela året. Jag tycker att han har haft väldiga problem i det stora spelet och sånt. Men där pratar vi om en straffområdesspelare. Det är ju liksom hans spetsegenskap. Att han ska hålla sig i straffområdet. Han gör, vi har gjort en uträkning för ett tag sedan där vi liksom kartlade alla hans mål, även i tidigare klubbar. Och det var ju i princip alla, 99,9% innanför straffområdets gränser. Det är ju en sån spelare som på träning, om han får liksom ett enkelt väggspel och ska sätta den, då borrar han den ofta i liksom rätt maska. Men det är ju också ostört, och det tycker jag är liksom svårt att jämföra med en match. Han är ju i och för sig HFs bästa målskytt, men han har samtidigt haft problem. Jag tror ingen här i studion tänker att kasta in honom i startelva nu, för att det har sett för dåligt ut. Men egentligen har han en profil som skulle passa kring det vi pratar om.
Men
för
när
han...
man jagar mål, Erik, som mot Östersund kanske, en C3F, där man måste vinna matchen nu här och mot Gävle, att han inte får en enda minut, ja, spel, det, är... det kan jag ifrågasätta lite grann ändå, liksom att
ja,
vad är det man gör? Försöker säkra 0-0 hemma mot Gävle?
Ja, jag tror, även om Amar Muhsin själv inte säger att han har en formdipp, så skulle jag kategorisera.
Han tycker att han är i bra form.
Ja, och...
Ja, men han gjorde mål nu i U21.
Ja, jo. Men,
jag vet.
Sen såg jag inte den matchen, men man har ju fått lite rapporter. Det var inte så att det glänste i stora spelet. Men visst, det säger någonting om Muhsin. Han dyker upp i målprotokollet ganska ofta ändå. Det har han ju gjort. Han har ju liksom en bra måldokumentation även tidigare säsonger.
Amin Alhamawi har ju inte haft mycket speltid ju.
Nej, nu precis. Det skulle komma till att man inte tar in Muhsin. Jag tror att man har tyckt om den här dynamiken som Lima står för. Han har faktiskt gjort några bra veckor. Han har nu liksom börjat hitta sitt rätta jag lite. Och Amar Muhsin kan bara spela centralt. Och då har man kört all in på Lima. Sen är det klart att det är anmärkningsvärt att han inte har fått en enda minut när laget inte lyckats göra mål på två matcher.
Okej, ställer frågan så här. Hur många huvudspelare ser ni offensivt? Och då tänker jag inte på hörnor och frisparkar, utan i det flytande, löpande spelet.
Alltså, bra nickteknik, tänker du?
Ja.
Alltså just i avslutsmoment?
Ja.
Nej, det är ju ingen VSK och BS som kan utnyttja sin...
Amar Muhsin är ganska bra på huvudet.
Vad heter han i VSK som alltid som är utnyttjad?
Jabir Abdirakim Ali. Han gjorde mål på Landskrona IP för några dagar sedan, behövde inte ens hoppa.
Okej, men du fick tänka där ett tag, Erik. Nu går jag vidare med mina funderingar här. För ni har pratat, Marianne, du pratade om att alla spelare måste kunna ha krav på att de ska ta sig in i straffområdet och veta att det där det händer och fler ska vara involverade i sista tredjedelen.
Är inte det basic i fotboll?
Jo.
Att ta sig dit det händer.
Jo, men låt mig prata till punkt här nu. Inte så många inte så många huvudspelare. Vi lägger till då att förra säsongen så hade HIF problem med målskyttet. Det har hängt i hela den här säsongen. Man har gjort 30 mål på 27 matcher, alltså lite mer än ett mål i snitt. Det är näst sämst i hela serien tillsammans med Örgryte, också 30 mål. Och sämst är alltså, och Örgryte är näst jumbo. Och sämst på att göra mål är Eskilstuna på 22 mål. Alltså, Vi lägger till att de bästa målskyttarna i HIF är Amar Mohsin, 6 mål tror jag.
Yep.
Och Amin Al-Hamawi tillsammans med Erik Ring, 5 mål var.
Stämmer.
Ja. Amar Mohsin sitter på bänken, Amin Al-Hamawi sitter på bänken, Erik Ring spelar. Min slutsats i detta är att HIF saknar målskyttar av rang. Och de som gör mål sitter på bänken. Hur ska man då kunna förvänta sig att HIF plötsligt ska börja göra en massa mål med befintlig trupp? Hur ska man kunna tänka sig att det ska matas inlägg när det knappt finns huvudspelare för inlägg?
Alltså inlägg måste ju inte komma i luften.
Nej, så är det ju. Men det är ändå en ingrediens man skulle kunna använda sig av. Med andra ord, kvaliteten eller möjligheterna finns ju inte i truppen. Hur ska Stuart Baxter kunna trolla fram en massa mål?
Ja, men när du det bevisligen... får ju i alla fall åtminstone försöka förklämma ur ett och annat mål ur de som har gjort det.
Och de sitter ju på bänken.
Ja, men det är det jag menar. Liksom,
där gör man inga mål.
Nej.
Sen har Lima, bara för att försvara honom lite, för det känns som det är lite kritik. Han har gjort 2, sen har han gjort 2 assist. Så 4 poäng på 9 matcher var 6 från start.
Det är ett ganska, absolut ingen kritik mot Lima.
Nej, men det är ju ett bra snitt. Men sen kollar man på, har Lukas Lima varit målskytt tidigare?
Exakt, som han värvar in. Nej,
han har inte lyckats i Fredrikstad. Sen har han ju, 17 allsvenska framtränare från Norrköping. Dock många korta inhopp.
Och det jag får inte så mycket stöd för min tes.
Då kan jag säga att då fultolkar jag som att det är kritik mot värvningsarbetet här nu.
Men det har jag varit tydlig med hela året.
Så då jag ju försvara med, det håller jag med. Men ska man ta de här sista med... Alltså, hur mycket bättre spelare utifrån den plånboken HIF hade nu här i sommarfönstret skulle man kunna få? Och då var ändå Andreas Granqvist inte inblandad i de här värvningarna. Var skulle man kunna hitta till inga pengar alls en bättre målskytt än Lima till exempel, lånet? Eller låna in.
Det kanske finns någon som har gjort mål i division 1 eller 1.
Men det är sakta i backarna nu. För att om man ska hitta någon som har gjort mål i superettan och ettan, då hittar jag ju Andreas Granqvist, den killen. Han är kvar i laget ju, Amar Mohsin. Alltså kollar man på hans facit, om vi bara kollar hans liksom målfacit. Han gjorde 4 på 13 i allsvenskan för året. Han var ju liksom debutant där, spelade under hösten. Det är ett okej facit så, för att vara ny på den nivån. 12 mål på 18 matcher i Superettan. Han blir ju liksom kvar i toppskiktet av den skytteligan trots att han bara spelar halva säsongen. Året innan dess 14 på 30 i ettan med Assyriska. 13 på 21 med Skövde i ettan. Och så 2019 gjorde han 14 på 29 också i ettan. Och så har han öst in mål i division 3 tidigare. Men, så där finns ju ett målfacit, men... Det är ju inte allt heller, man kan inte stirra sig blind bara
på det. Nej, men det är inte allt, men det är väldigt mycket i fotboll.
Men hade det varit bättre om hade HIF legat på 40-45 mål då, om Amar Mohsin hade startat
det,
match?
Det vet jag inte, men bevisligen så har han gjort mål, saknar mycket annat i sitt spel. Kanske är det så att man ändå måste ha Mohsin som kan göra mål inne på planen, som dessutom kan nicka in ett mål.
Samtidigt har man ju fått igång dina favoriter, Hjelm, Ring och Löper egentligen. Alltså de har hittat en kemi här när Lima har fått spela mer. För att spelet, liksom det stora spelet, har blivit bättre. Är rörliga, mer dynamiskt.
Men Lima kan spela mål.
Lima kan låsa fast bollen felvänd också, vilket faktiskt Amar Mohsin är lite större, lite längre sådär, men har svårigheter med det. Lima kan även gå i djupled på ett annat sätt.
Men då är vi där igen. Strukturen sitter där. Vissa spelare har sett till att det länkas mellan dem och så. Men det är fortfarande problem i sista tredjedelen. Kritiserar inte Lima. Det är 2+2 är jättebra, tycker jag, man har fått ut av det lånet till förmodligen en billig peng. Och ska du dessutom kunna ha in en bättre målskytt i detta läget, ja, du går ju inte han och väljer ett bottenlag i Superettan för det första. Så jag tror ändå att man har fått effekt. Jag tror att man måste göra det liksom att utifrån den spelartruppen man har, det man har nu, och nu måste man se till att maximera det. Och det tycker jag inte ändå liksom, varken från spelarnas sida jag har sett. Återigen, vad där det händer.
Sen kan jag tycka att i vintras liksom inför säsongen att man kanske man försökte säkert, jag vet ju inte, men att man skulle liksom försöka få till sig någon forward till redan då. Lima var ju ett sommarlån, men då stod man ju med Mamma Musin och Amin Alamawi, och ja, jag vill inte vara elak, men alltså det var väl liksom, jag kunde se lite bekymmer framför mig så att säga med just den uppsättningen. Och Amin Alamawi har ju dessutom visat att han kanske mår bättre på lite andra positioner i det här spelet. Jag är ju en av dem som försvarar Alamawi lite. Jag tycker det finns en hel del fotboll i honom, bara att han inte har fått ut det så.
Ja, men det tycker jag också.
Sen är han ju inte ett alternativ centralt nu på samma sätt. Sådär. Men det börjar ju, då kommer vi till varningsarbetet där, att skulle man liksom lägga all den tyngden, all den pressen på Amar Mousin, med tanke på hur han såg ut under försäsongen.
Nej, men det pratar vi ju om tidigt redan innan säsongen. Så det är exakt. Ju egentligen Nej. Inget nytt där.
Nej, men det hänger ju ihop med det vi pratar om. Alltså, då kommer man in på Majens resonemang. När man står där mitt i sommaren, man ligger liksom under strecket, det är kris ännu en gång. Alltså, hur ska man kunna hitta bättre alternativ än typ Lucas Lima då?
Nej, jag tycker han är, och ska jag titta då framåt mot lördag här, så känner jag, nej, jag förstår att man inte kan skohorna in både Musin och Alhamawi, men jag är faktiskt inne på liksom att får man ut så mycket mer hot, offensivt hot av Benjamin Akva än vad man får för tillfället. Hur många avslut har han haft på senaste matcherna? Hur många gånger kommer han till de heta lägena? Det är kanske så att man ska sätta honom och starta med Alhamawi i den rollen. Det hade jag nog gjort faktiskt i detta läget. Och sen då in med Gigovic bredvid Hellboy. Där har du mitt mittfält på lördag. Ja. Och Gigovic även då, som är tillbaka från avstängningen.
Ja,
han är ändå den som tar de här löpningarna i djupled också. Då får du ändå liksom mer alternativ som jag tror kan söka sig till det som du är inne på igen. Som jag tycker är faktiskt bara ute där det händer. Jag är helt övertygad om det. Akva kommer aldrig komma till de ytorna där det händer. På samma sätt som Alhamawi, som har det, tycker jag, betydligt mer naturligt i sig. Det hade jag ju börjat med. Sen kan jag förstå att man inte kan skohorna in Musin också någonstans. Det får ju bli i så fall på Limas bekostnad. Men jag tycker Lima har vissa egenskaper därmed som kan trycka ner en backlinje. Är mycket rörliga länkar som vi ser inne på, både på ett annat sätt med ring och så. Då har vi plötsligt fyra kanske med Erwin, fem kanske Dennis Olsson och Örn som kommer lite högre upp. Som vi helt plötsligt tar en rad spelare som kan... få lite tryck framåt mot ett Trelleborg då som kanske inte är superstarkt defensivt. Ja. Jag vet inte.
Hade det inte varit omgång 28 och typ omgång 18 eller något sånt, så hade jag liksom kanske att man åsidosätter Hellborg och så liksom ger man Aqua tid i den rollen jag pratade om tidigare.
Det är ett alternativ, ja.
Nu är det kanske för sent.
För sent för det.
Så att,
nej, det är väl aldrig för sent om inte resultaten kommer, eller?
Ja, men ja, jag vet inte. Jag förväntar mig ett Hellboy-spelare där. Sen har man Cole Alexander också där det finns en dynamik. Du pratar om Gigovic som kan dra isär och löpa
åtta helsike.
Det kan ju Cole Alexander stå för också. Även om han har lite mer liksom defensiv profil. Det kan ju inte så att han har en Brando Henriksson-bössa, men han kan pusha fram och han kan styra och ställa. Så att, han är ju nog också ett alternativ. Jag tror faktiskt att Aqua ligger pyrt till också. För han, sett i hans liksom, grundkapacitet, så har han visat för lite på sistone. Blir ju dessutom utbytt i 71 senast när man jagat mål. Så att, jag skulle inte bli förvånad om han startar på bänken.
Ja, alltså...
Och Rasmus Jönsson startade ju senast också, så han är ju också med i mittfältsekvationen naturligtvis.
Men fick inte ut mycket.
Nej.
jag köper ju era resonemang såklart utifrån det här. Vad jag egentligen ville säga är, hur ska Stuart Baxter kunna formera en elva utifrån det som saknas, det vill säga mål? Såklart så är det den befintliga truppen den man har, och man har värvat utifrån vad man har kunnat under sommaren. Jag är med på det. Men för mig kvarstår fortfarande problemet målskyttet. Man gjorde 4 mot Örebro. Det ökade ju den här totala målskörden ganska betänkligt i HIF. Men stort, i stort. Yeah. Man har haft problem med det hela tiden. Och jag ser begränsningar hos Amar Muhsin, jag ser begränsningar hos Amin Alhamawi, men jag ser också att de har gjort 11 mål. Att ha båda dem på bänken då i det läget där det handlar om att göra mål. Sen får det se hur bra som helst ut med strukturen som ni pratar om och man har hittat någonting. Men man har inte råd att vänta längre. Målen måste dit och då behöver man ha sådana som i alla fall har gjort mål på planen. Det är så jag ser det. Men jag köper om ni inte håller med om det. Men så är det i mitt huvud i alla
Nej,
fall.
Men jag säger inte emot det. Men samtidigt så tror jag att det blir svårt att ta de två bästa målskyttarna. Det låter konstigt, jag vet. Har de samtidigt. Men jag tycker definitivt att en av dem. Och i nuläget ser jag att Alhamawi kanske är den som gör mest nytta utifrån det Lima, de kvaliteterna Lima har.
Men det är inte lätt för Baxter.
Nej, det är, nej,
det är inte lätt.
Med tanke på det, och du har ju slagit fast tidigare, man kan ju inte peta löpare eller ring. Och vi är ju faktiskt i det läget. Du har ju fått mycket vatten på din kvarn där, Hjelm. De ska såklart spela. Då är det en central forwardsplats där Muhsin, det är den enda platsen där Muhsin kan spela. Det är den enda platsen där Lucas Lima kan spela. Amin Alhamawi skulle kunna spela där, men mår kanske bättre i aqua-rollen. Så att tekniskt sett kan man ju spela med både Muhsin och Amin Alhamawi på plan samtidigt. Men jag tycker att Lucas Lima har fyllt en funktion i det stora spelet. Och jag tycker inte att Muhsin har visat det på sistone. Så i min värld får han hellre bli en joker att släcka in. Ja. Eller slänga in i sådana fall. Jag hade startat med Lima. Sen är jag mer liksom lockad av idén på att testa Amin Alhamawi istället för
Men det är ju lätt här att säga att jag har fått vatten på min kvarn och så, men där kommer jag stå fast hela säsongen att här har Baxter en del av ansvaret i att man har dribblat på positionen. Vi har varit inne på det tidigare, vi ska inte ta den diskussionen igen. Erik Ring har inte spelat på sin position och Löper var bänkad och hit och dit.
Sen ibland har det ju varit en effekt av, ja, av det, obalansen i truppbygget.
Jo, så är det, men om man kan dribbla som du pratar nu om att kunna knö in både Amar Muhsin och Amin Alhamawi. Det är klart att det hade kunnat gå att lösa på något sätt. Man har kunnat plocka in Benjamin Örn nu på slutet. Det hade kunnat göra tidigare. Alltså, det har funnits möjligheter, men Baxter har gått på sin filosofi såklart eftersom han är tränare. Men jag har inte riktigt förstått mig på den. Och jag tycker att det är en del av problemet som man måste hantera idag. Nu är båda inne, Ring och Löper på sina positioner. Bra, säger jag. Men målskyttet saknas. Baxter har ett jobb att göra och jag säger inte att det är lätt. Jag lägger inte allt på honom här nu för han har en trupp att jobba med. Men
samtidigt alltså 6 mål, Amar Muhsin 5 mål, Amin Alhamawi. Alltså det är ju inte jättemånga mål.
Nej,
måste vi ju ha klart för oss att de är i topp av den interna skytteligan säger mer om liksom HIFs stora problem.
Ja, Muhsin 6, Alhamawi 5,
2 assister på Muhsin också.
Då är vi uppe på 16 av 30 mål. Väl.
Det jag är lite nyfiken på om man ska vidga liksom perspektivet lite grann är att hur det ser ut i de egna leden här framöver, de närmaste åren. Har man en
drös,
jag tänkte på honom också givetvis, men utöver det, har man några forwards som sticker ut? Alltså naturliga målskyttare i de yngre åldrarna, förutom Svanbäcks grabb då?
Det är ju Svanbäck som sticker ut, som liksom har ett väldigt bra målsnitt där. Sen är det alltid svårt att bedöma för några år sedan. Så Öster Mohamed Fasin mål i alla ungdomslag, det blev ingen seniorspelare av honom exempelvis. Nej. Så att Adrian Svanbäck har ju fått känna på ett fåtal superettan minuter. Det syntes väl att han behöver lite mer tid. Men han sitter ju på kontrakt liksom över nästa år och så sen finns det ju, man har lånat ut Anton Nilsson, det är ju en ytterforward, ingen poängspelare heller, har också kontrakt nästa år men tillhör det yngre gardet och så.
Nej, det var bara en parentes här, men jag tänkte att det kan ju vara intressant att veta när man får fram till exempel en egen forward som har gått hela vägen. Det är väl senast är väl som man kände fick ett genombrott som man tänkte wow, det var väl nästan Rasmus Jönsson, va?
Ja, sen har ju Timossi gått igenom egna led, men det har inte varit wow.
Det är ingen central forward. Rasmus var ju ändå en central forward när han kom fram. Och det hade han ju hjälp av Henke Larsson såklart. Men,
andra tider som sagt.
Var. Men Timossi är ju... Max Svensson var ju, men han var inte heller en
yttermittfältare,
ja precis.
Vet ni vad? Det blev ju en omfattande diskussion här. Vi har ju fler punkter på vår lista, men det kanske vi får vänta lite med, för jag har pratat i en timme nu.
Oj, det gick snabbt. Det kändes som en kvart.
Ja, för jag vet... Jag vet, Marianne, att du ville ta upp lite paralleller med Västerås, hur man har jobbat där och hur man har lyckats komma upp från en väldigt jobbig position. Men vi kanske får ta det om en vecka. Eller,
tycker jag.
Och, eller också
vi
jämföra med Värnamo i Allsvenska, hur de kan ha lyckats med sina knappa resurser. Det kanske det är där, vi får vänta med det.
Vilken fin teaser du gav
mig. Eller så är det kanske ett avsnitt till när vi ska summera säsongen efteråt och blicka framåt. Det är mer framåtsyftande. Så att, nej, men vi sparar den där lilla karamellen, tycker jag.
Mm. Då ska jag runda av med en fråga till er. Det sista som kommer att hända efter att jag har bara dragit lite kort för er, att det är så av de inblandade lagen så finns det lite form att prata om. Det ska vi inte prata jättelänge om, utan bara konstatera att Brage är det lag som är i bäst form. Nu har man ju i och för sig nästan klarat kontraktet. Skövde har näst bäst form, 10 av 15 poäng. Det alltså är intressant.
Inte näst bäst i hela serien. Nej, utan av bottenlagen.
Ja. Ja, precis. Och sen är det faktiskt Trelleborg som är trea i den ligan då av bottenlagen och HIF 4. De har tagit 9 respektive 8 av de 15 senaste poängen. Där tror jag vi stannar. Nu kommer jag till den avslutande frågan till er. Vad tror ni om spelarnas, stor fråga i och för sig, men jag vill ändå ha några ord av er. Vad tror ni om spelarnas psyken i HIF? Klarar man detta drama med all den press som ligger på deras axlar i avslutningen och de tre faktiskt nu som det ser ut tuffa kvarvarande matcherna? Fixar deras psyken det här? Tror ni det?
Svårt att peka på, menar, säg att det blir degradering nu, då kan man inte bara peka på svaga psyken, även om det kanske är en del av det. Men det man kan säga så här på förhand är ju att det finns spelare som ska kunna bära det här laget. Man har Thomas Rogne frisk just nu, som kommer att vara kanske den enskilt största nyckelspelaren när det ska avgöras.
Tillsammans med VR nu faktiskt.
VR
har gått
också
in på bekostnad av Charlie Weber, men det var ju inte många misstag som gjorde, även om Gävle inte hade så mycket framåt.
Nej, men det var ju väldigt bra mittlås mot Gävle. Ja, men
det är Villar... nästan allsvensk klass på det mittlåset.
Alltså grundkapaciteten är ju det utan tvekan. Sen har ju Villar inte riktigt navigerat rätt i sin karriär efter ett väldigt bra superettan år för ett par år sedan i Värnamo. Men han spelar ändå med någon form av pondus, har varit på högre nivå också. Willem Löper leder det här laget genom sitt sätt att vara också. Det måste inte vara att man liksom står och gormar mest och så, men han är en ledare i det här laget. Kalle Olsson på sitt sätt också. Och sen har man, alltså Baxter har ju slussat bort Simon Bengtsson nu, som var ordinarie i så många månader. En ung, oprövad spelare, även om han fick känna på allsvenskt spel förra hösten. Jag vet inte, men det kanske är en sån spelare där Baxter har känt att han behöver vila lite. För det kan vara mentalt tungt för honom också. Dennis Olsson som har kommit in, han har ju en sån karaktär. Han bara kör. Jag tror inte han oroar sig särskilt mycket. Så att det ska finnas profiler i det här laget som absolut ska kunna ha psyken för detta. Sen är det svårt att veta liksom vad som är rätt eller fel i den här frågan. Som sagt, åker de ur så kommer alla säga att det är pisspsyken liksom. Men det är ju inte hela sanningen heller om det skulle bli en degradering.
Kort. De behöver ha 4 poäng i de här närmsta 2 matcherna. Trelleborg, Brage, hur de tas och var. spelar ingen roll, för jag tror att psykerna kanske inte finns där om det är ett helt avgörande möte som man ska spela mot Skövde där uppe. Där tror jag att det kan bli där på ribban.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och i startelvan så finns det några luckor att fundera kring. Vi har ju Kalle Joelsson såklart i mål, och sen kanske det är samma backlinje som senast med Benjamin Örn, Thomas Rogne, Bernardo Villar och Dennis Olsson.
Så kommer... Ja, vi får se. Jon Björkfeldt, det sa vi förra veckan att han borde gå före Örn.
Där har du också en spelare egentligen som har varit med om den här situationen i Varberg,
ja,
ett par år säsonger.
Och faktiskt har positiva upplevelser från Varbergstiden, men otroligt negativa upplevelser från tidigare säsongen. Karriären Jon Björkfeldt åkte faktiskt ur Superettan 3 år i rad. Och, så att, är det då positivt att han har varit med om det och åkt ur och klarat sig ibland då i Allsvenskan eller inte? Jag vet inte. Men Jon Björkfeldt konkurrerar väl, även om jag tycker han är... Han ska spela mittback. Alltså, i min värld är det ingen högerback. Så på så sätt finns det en logisk förklaring till att Örn gick före senast. Men Björkfeldt finns ju med i ekvationen. Det är svårt att stå här och säga liksom 100% i självsäkerhet att Örn går före Björkfeldt på lördag. För det bör vara någon form av konkurrensutsättning där, tror jag.
Och trean där framför har vi resonerat kring. Det får vi se hur den ställs upp. Och sen ytterligare en trea framför. Och den lär väl bli som senast. Vi säger med Willem Löper ute till höger. Lukas Lima i mitten. Och Erik Ring till vänster, tror vi. Där rundar vi av nu. Den här veckans avsnitt av HIF-podden. Marian som sagt på matchen mot Trelleborg, och ni hittar all rapportering inför, under och efter på hd.se.
Ja, vi kan ju säga det också att inför förra matchen så drog vi igång vår live-rapportering. 90 minuter före avspark, då var det jag som hade ansvaret att svara på lite frågor och sånt. Nu på lördag så kommer vi dra igång den också. Jag tror att det blir jag som får svara på frågor hemifrån den här gången. Men någon av oss kommer dra igång en live-rapportering. Matchen börjar 15, va? Så i sådana fall drar vi igång 13.30. Och så kommer Marian åka till...
Vångavallen.
Och
det gillar jag.
Palmornas stad, va?
Jajamensan, ja. Jag gillar det. Jag tycker om att komma till Vångavallen.
Så då vet ni, har ni frågor, funderingar, skicka dem till in på hd.se när Erik, som det förmodligen blir då, har dragit igång live-rapporteringen.
Jag tror det är, jag är konkurrensutsatt av Sebbe där, så vi får se vem som
någon
får förtroendet.
I alla fall. Och där kommer ni också presentera startelvan när den presenteras.
Ja, precis. En timme innan avspark kommer den.
Okej, tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnade, och på återhörande.